Det är fredagen den 12 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt, varmt välkomna ska ni vara till oss på Svenska Dagbladets ledarredaktion denna ljuvliga augustidag. Björnbären börjar fyllas av sin säregna sötma i de där saftiga klasarna som vilar mot det grå urberget med sina pistagegröna och lejongula lavar. Fullmånen hänger likt en orange salam över horisonten och i farleden in mot land blinkar fyrarna förföriskt för att locka oss tillbaka till vardag och höst. Men ännu är nätterna ljumma och än spelar syrsorna till vindarnas hus. Än är det sommar och än finns det något kittlande och begärligt i augustinattens fuktiga löften. Kort sagt, det är fredag och återigen dags för Svenska Dagbladets ledarreaktion att ta ut kursen och ställa rodret genom samtidens alla grynner och ruskprickar. Med mig för att göra det har jag en trio, mycket kompetent ledarskribentsk urkraft bestående av Peter Wennblad, Pia Klerté och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Andreas.
Tackar.
Peter, ska börja med att förhöra mig om dig. Du är inte på Gotland som vanligt. Var är du?
Jag är i Sveriges framskärt, Göteborg.
Varför det?
Det är ju musikfestival i Göteborg i dagarna tre. Way Out West.
Så där du går jag. 45-årskrisen annars?
Ja, jag märkte faktiskt det. Den festivalen började ju igår. Det var 10 år sedan jag var på festival senast. Och jag hade så ont i kroppen när jag kom hem.
Ja, men då är det hem till hotell. Det är hem till hotellrummet, inte hem till liggunderlaget i tältet.
Nu är det så här att på Way Out West tältar ingen. Och hotell har man inte råd med ens som biträdande chef på Svenska Dagbladets ledarredaktion när det är sånt högt tryck som det är i Göteborg just nu. Så att vi har lånat en bekantslägenhet.
Det är hårda tider, det hör ni. Har det här någonting att göra med att du beskylldes för dålig koll av vinylsamlarvänstern här i veckan? Att du kände att du behövde uppdatera dig?
Nej, jag köpte faktiskt biljetterna för 2 månader sedan. Och dessutom har jag ju koll. Så att den vet inte.
Det har du faktiskt. Till lyssnarna ska jag berätta, ni som inte följer Peter på Twitter, att han har blivit anklagad då några vänsterherrar med jättebra koll om att han hade ingen koll. Men Peter hade koll och sen gick diskussionen vidare på det sättet. Så.
Jag påhoppade av Sveriges äldsta tonåringar.
Så var det. Vi ska gå vidare. Pia, debut i podden. Ska du presentera lite kort kanske?
Ja, men det kan jag göra. Pia Klerté heter jag. Jag är till vardags marknadschef på ett IT-företag. Och skriver nu i sommar lite ledare hos SvD. Jag är annars aktiv i debatten runt en, kan vi kalla den, klok, eftertänksam vapenlagstiftning för att se till att jägare och sportskyttare, samlare, vapenhandlares sida blir representerad i debatten.
Just det. Och du är själv sportskytt?
Det är jag, absolut. Jajamensan. Jag är flerfaldig svensk mästarinna i dynamisk sportskytte. Vunnit några internationella titlar också. Men ja, jag håller på med dynamisk sportskytte då och skjuter alla grenarna som vi har där. Gevär, hagel, pistol, caliber carbine, miniatyrgevär som vi kallar det för, och pistol. Alltihopa.
Jag ska försöka imponera lite på dig. Jag intervjuade en gång Ragnar Skanåker och det var en av de roligaste intervjuerna jag har gjort faktiskt. Han var verkligen, sa verkligen jätteroliga saker hela tiden. Så den kan man med fördel leta fram ur läggen ifall man känner för det.
Jag kan ju inte lova att jag kommer att nå upp till Ragnar Skanåkers nivå här då, men jag ska göra mitt.
Det begär ingen, Pia, för det gör ingen av oss andra heller.
Tack.
Mattias, slutligen, vårt socialliberala alibi, hur är läget med dig?
Ja, här var det full fart på förolämpningarna. Men annars så är det bra.
Allvarligt, Mattias. Ja. Har du bestämt vad du ska rösta på? Blir det medborgerlig samling igen, eller?
Alltså, som det känns, den här, hade det varit den här veckan så hade jag sagt som Carl Lidbom, ni får ingen röst för det ni håller på med är trams.
Jag tycker icke det ankommer på Mattias Svensson att fälla sådana yttrande här. Du ska veta hut när du är här. Punkt.
Ja, jag visste att den skulle komma, men nu går jag vidare med mina frågor.
Det är faktiskt jag som ställer frågorna.
Jag
och jag ska faktiskt dra igång med nu.
För du är ordförande och du bestämmer.
Ja, exakt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dra igång med veckans ämnen. De är många som vanligt. Det märks väl att valet snart, nu snart bara är 4 veckor bort. Det börjar bli lite nervöst och hetsigt där ute. Utspelen tätnar, retoriken tätnar också och Twitterfäktningarna blir allt hetskare. Ska börja med ett förslag som Moderaterna kom med i början på veckan som handlar om att hjälpa svenskarna genom elkrisen. Ni har säkert hört talas om det. Det innehöll bland annat ett så kallat högkostnadsskydd där det är tänkt att staten ska stå för en del av hushållens elräkningar om de blir för dyra framöver. Exakt hur mycket är inte sagt, men man sneglar på en modell som man har i Norge. Och detta slog ner som en åskvigg på redaktionen. Alltså splittringen blev total, sällan skådad. Ni kan ju glömma liksom Rand versus Braden, glömma Kilbom versus Silén. Glöm Karm versus Katla. Alltså, nu var det Vändblad och Svensson som stod mot varandra. Och marken skälvde verkligen av krigslarm. Jag ska försöka få tillbaka parterna till förhandlingsbordet och se om sprickan i alla fall hjälpligt kan lagas. Och då börjar jag med dig, Peter. Du skrev ju en text om saken där du landade i att visserligen är det fel när politiker försöker styra priser och så. Men den här gången är läget så speciellt så att det nog ändå blir rätt om jag tolkar dig korrekt. Berätta din grundläggande tanke kring detta.
Ja, nej, men precis. Jag tror rubriken sammanfattar väl ganska väl att läget är så illa att det blir rätt att göra fel. Sverige har ju en av världens hårdast beskattade befolkningar och det har ju bland annat inneburit att många människor har rätt små likvida tillgångar och nu är vi i ett läge där elpriserna under vintern faktiskt riskerar att bli så höga att det inte handlar om att det blir lite jobbigt eller smärtsamt eller att man får sälja av lite loppiskrafts från vinden och sånt där, utan att det finns hushåll som inte kommer klara av att betala hushållsräkningarna. Och det här i mångt och mycket förvållat av statens misskötsel av det svenska elsystemet. Och det här gör att jag sammantaget tycker att det här... Alltså, vi som har hållit på med politik på riktigt, vi vet ju att politik handlar emellanåt om att make the second best choices in the third best worlds. Alltså att ibland får man göra inte det bästa utan bara sånt som är bättre än att göra ingenting.
Mm. Den pilen hittar man nog hem. Vi ska höra från den, hur mycket den sårade sen. Men du känner inte till förstås riskerna med sån här politik. De är ju välkända. Alltså att prismekanismen slås ut. Det kan leda till en överkonsumtion av en bristvara. Det blir svårt att ta bort subventionen för människorna att anpassa sig till den. Så att då kommer det bli ramaskrin när den väl tas bort.
Absolut.
De här riskerna är helt enkelt värda att acceptera med tanke på alternativet. Är det så?
Ja, men jag tror att det är den sistnämnda risken, alltså att det blir svårt att ta bort det här med tanke på att elpriserna kommer sannolikt vara höga under åtskilliga år. Det tror jag är det största problemet. Sen när det gäller liksom prismekanismen, alltså, jag vet inte om du sa det här i början, men Moderaternas förslag är alltså, det är ju en tillfälligt högkostnadsskydd bara för kommande vinter. Jag tror att prismekanismen är ett mindre problem. Det handlar ju inte om att priserna kommer ju ändå att bli avsevärt högre än vad de var förra vintern när de redan då var höga. Så att det blir möjligen liksom något mer elkonsumtion jämfört med om man inte skulle göra någonting alls. Men den kommer ju ändå sannolikt bli lägre än den var förra året och tidigare år. Med brasklapp för vädret. Och så blir det riktigt, en riktigt kall vinter, då är det inte så mycket att be för än att köra pannan. Mm.
En annan mer politiskt inriktad kritik skulle vara att det är liksom jämlikhetsaspekten av det här, att de som bor i hus har ju högre kostnader, elkostnader, för de ska värma upp, och bor man i stort hus har man ännu, att det här är en grupp ändå som liksom har ganska privilegierade människor som har valt att helt enkelt ta en viss risk, alltså med hög el, alltså alla vet ju att elpriset varierar, och att det liksom blir något moraliskt klandervärt att just den gruppen ska bailas ut av staten. Hur allvarligt har du den invändningen?
Ja, alltså det finns naturligtvis ett korn av sanning i det. Sen skulle jag inte säga att, alltså det är klart det är någon teoretisk mening, så alla med hus vet att elen kan bli dyr. Jo, men den har aldrig varit dyr i Sverige. Så vi har ju haft ett välfungerande, stabilt energisystem i åtskilliga decennier som har garanterat ett förhållandevis lågt elpris. Det har ju varit liksom ett svenskt närmast unikum mellan Sverige och Norge. Så att jag tycker man kan inte liksom ställa det kravet på medborgarna att man ska så att ta höjd för att helt osannolika saker inträffar.
Mm. Då släpper vi in oppositionen. Mattias, du tyckte det här förslaget var dumt och tyckte att Peter resonerade fel. Sammanfattningsvis, vad går din kritik ut på?
Dels så är jag ju väldigt skeptisk. Vi var ju inne på det här redan förra veckan. Om kostnader stiger så är det ju liksom, finns det ju två alternativ. Antingen står man för dem själv eller så måste någon annan betala dem åt den. Och i det valet så är jag generellt för att man står för kostnaderna själv istället för att lasta dem på någon annan. Sen så är det ju i det här fallet, och det gör ju att det finns ett argument för att kompensera, och det är ju att det finns hävstångseffekter i detta, att staten på de höga priserna tar in väldigt stora intäkter, och det handlar dels om momsen, men också om driften och elnät och annat som man varit inne på. Så det finns argument som gör att man att det är liksom relevant att sänka just skatterna på el i det här läget för att mildra effekterna, därför att staten är med och förvärrar dem. Det kan man diskutera hur mycket det.
Det var ju det Liberalerna har föreslagit tidigare.
Precis. Så,
men du, den här subventionen, den är värre.
Ja, men så här, den är ju hål i huvudet på så många sätt. Därför att det finns liksom, av alla sätt man kan försöka kompensera så är ju det här typ det dummaste. Därför att det som är problematiskt är ju de här topparna. Alltså elen blir ju dyr av en anledning. Vi har valt ett ganska känsligt system för prissättning för att liksom just det ska signalera att, alltså när elen är toppdyr så är det för att liksom, det är då man måste börja elda i Karlshamn och den typen av liksom balanskraft, därför att det inte blåser och vi därför liksom har mindre av den el vi annars har. Den är väldigt volatil, och det är det som är en del av situationen ihop med Europa, att Europa har samma typ av situation, inte minst Tyskland.
Ja, men varför är det fel med subventionen?
Vad du gör då när du säger att just i de lägena så ska inte den här signalen gå fram, utan staten tar den kostnaden. Det är ju typ det dummaste sättet att välja på för att kompensera hushåll. Och vad är det man vill uppnå? Jo, det är ju vad Peter är inne på här, att människor inte tillfälligt ska behöva gå från hus och hem. Jag vet inte vad de här åtgärderna i praktiken kommer att göra för det. För elen kommer att vara dyr, och den som vill bo i hus med stora kostnader för el kommer att behöva fakturera in det. Och det går ju liksom inte. Vad Peter säger i princip är att folk ska flytta, men inte för nästa vinter. Därför då är valet över. Och det är ju lite så med konsulter som är nära det här som kallas politikens vardag, att liksom de om något är tillräckligt dumt så tänker man att aha, det här måste vara smart strategi, för det finns verkligen ingen annan anledning att göra precis så här. Och så landar Peter i att ja, det är dumt och därför ska vi göra det, för det är något. Men det finns bättre åtgärder och det är bättre att låta bli det här.
Torsé, Mattias. Men alltså, ändå, du säger att det är så jäkla korkat. En villaägare eller en småhusägare som du åker på kanske 60 000 extra kostnader från ett år till annan. Det kommer smälla jättemycket för hens eller deras ekonomi. Om då staten kan gå in och dämpa det, finns det inte någonting positivt i det, Mattias, istället för att människor men liksom behöver ställa om sitt liv?
Det är ju precis som jag säger. Alltså, det som staten gör för att förvärra detta genom att ta in en massa skära emellan via kraftnät, via Vattenfall och via momsintäkter, finns det ju ett argument för att kompensera. Men att kompensera det genom att liksom slå ner på pristoppar när det är som mest relevant att faktiskt spara el på marginalen, därför att då gör det skillnad. Det är ju liksom, det finns ju en massa andra sätt, så varför välja det dummaste?
Peter, varför väljer du det dummaste?
Ja, men alltså, som politiker så finns det ju också, om vi jämför dem, för nu har ju flera olika partier lagt olika förslag på hur, vad ska jag säga, den här värsta pristopparna ska kunna dämpas. Centerpartiet föreslår något som heter motköp, och Liberalerna har det här med momsen och skatten, och Vänsterpartiet lanserade något märkligt nationaliseringsförslag som är... Så av de här förslagen, ur liksom ett medborgerligt perspektiv, så är ju Moderaternas förslag det enda som är begripligt. Bara säga, okej. Och det som liksom många medborgare nu funderar på, så här, hur hög kommer min elräkning bli? Liksom, hur ska jag kunna liksom rusta mig för det här? Och som det är nu så finns det inget svar på den frågan. Så jag tycker att det här är liksom, och det tycker jag är legitimt. Alltså, så här, det här är ett liksom snyggt politiskt hantverk. Det kanske liksom inte ur ett akademiskt perspektiv är liksom det bästa förslaget, men politiska förslag, för att de ska ha verkan, så måste de också vara begripliga.
Men det är ju inte en akademisk diskussion att när elen är knapp, det är då vi inte ska använda som mest. Alltså det är då det är liksom, Det finns ett argument för någon form av prismekanism. Precis så, och precis där griper man in.
Mattias, vilka möjligheter har den vanliga elkonsumenten egentligen till flexibilitet i sin användning en svinkall och vindstilla januarivecka?
Det här är ju på marginalen, som sagt. Det är ju inte så att du har jättestora möjligheter, och det stora är värme. Det kommer du alltid att behöva när det är kallt. Men jag menar... Det är ju ändå precis i de topparna det är relevant att inte ta det där extra, att ändå ta de där besluten som har någon form av påverkan. Och det finns ju större anledning att göra det om det också sparar en slant, vilket gör om man inte rör det här.
Fast det kommer ju ändå bli så jäkla... Säg så här, att om man normalt har 25 000 och sen allting över det subventioneras 75%, det kommer ju ändå bli svindyr. Jag tror inte man liksom på okynne tappa
upp ett extra bad. Men du kommer ju tänka på det. Alltså det påverkar ju just för att man tänker på det. Men framförallt långsiktigt så finns ju anledning. Och där tycker jag att Liberalerna är rätt på det, att det har ju varit ett jättebekvämt skatteobjekt att ha hög skatt på el. Inte för att det har haft den här miljöeffekten som man trodde att det skulle ha, att folk skulle spara mer därför att det kostade, utan tvärtom för att det gör inte så stor skillnad. Hushållen okynnesanvänder inte el och vi har rätt mycket sparande ändå och energisnåla lägenheter och så. Så det här har varit en pålitlig skatteintäkt till staten. Så det har ju varit bekvämt fiskalt, och alla sådana situationer, det märker vi ju nu när det faktiskt är en kostnad, att det blir ju en belastning. Det finns inget gratis sätt att finansiera en jättestor stat, och det är det folk märker nu mer än någonting annat. Och det kommer alltid att vara ett problem, men det ger ju en anledning att systematiskt och långsiktigt faktiskt sänka den här skatten. För blir elpriserna höga så kan man inte hålla på och motivera vare sig av fiskala skäl eller miljöskäl att hålla på att ligga så högt.
Okej. Peter var kort inne på det. Vänsterpartiet har ju varit ute i frågan. De säger sig vilja försöka separera den inhemska elmarknaden från exportmarknaden och skapa vad de kallar Sverigepriser, vilket de anser skulle ge ett genomsnittligt pris på 40 öre per kilowattimme. Mattias, gör du tummen ner, för det är inte riktigt lika dumt då, eftersom du sa att Peters förslag var allra dummaste, eller Moderaternas
förslag var... Nej, det här är faktiskt ännu dummare.
Det är ännu dummare, okej.
Okay. Jo, men det är ju, det är ju det med väderberoende el och sånt där, att den är ganska lynnig, men den är på många sätt mindre lynnig över stora områden än små. Vi exporterar ju, och det är ju många glada som påpekar att ja, men det finns ju jättemånga bra dagar när vi har bra väder och exporterar jättemycket. Men det är ju inte det som är problemet, utan problemet är ju att vi står där när det inte blåser. Precis som du har varit inne på i ett antal poddar.
Ja, precis. Peter kan ju glädja sig. Visst är han dum, men inte lika dum som en vänsterpartist.
Peter förstår ju det här, så han är ju inte dum. Men han bara tänker lite för mycket, för han är konsult och tror att det är strategi.
Har varit, Mattias.
Ja.
Har varit.
Jag ska säga så här, med folkpartism så tenderar du att lämna spår.
Ja. Vi hade, som Mattias påpekade, en podd om detta i onsdags, och då diskuterade Carl-Oskar Bolin från Moderaterna och Rickard Nordin, heter han va, från Centerpartiet, just den här frågan med samma frenesi. Så att gå gärna in och lyssna på den om ni vill höra hur Moderaterna argumenterar för sin sak och hur Centern argumenterar för sin sak. Men nu tycker jag det är hög tid att släppa in en objektiv granskare och domare i den här diskussionen, nämligen Pia. Vem sida står du på när du hört det här? Är det Peter eller Mattias?
Oj.
Slänger en av dvärgarna här.
Jag känner ingen press.
Verkligen, liksom. Jag känner ingen press. Nej då, absolut inte.
Nej, men vad tänker du själv, allvarligt talat?
Nej, men alltså, det finns ju goda poänger på båda sidor här, kan jag väl säga då, utan att liksom smöra allt för mycket. Jag kan väl tycka, som Mattias var inne på, att man ska stå för sina kostnader själv. Det är ett ansvar. Men jag också tycker att Peter har en poäng när han säger att vi har ju haft historiskt låga elpriser. Det fanns liksom, ska man titta på det, så fanns det liksom inte så värst mycket som man kunde se att det här skulle bli så här jättedyrt. I alla fall jag som elkonsument boende i ett hus har inte trott att det skulle slå så här hårt. Så att någonstans där. Alla sett det bra utom de dåliga. Nej, men det här var ett dåligt, sa vi. Men jag tror att det kommer att bli tufft för väldigt, väldigt många, och väldigt många fler än bara de som bor i en jättestor villa och har väldigt höga elkostnader. Utan för de allra flesta så handlar det om att man kan liksom inte göra så värst mycket. Ja, kanske släcka någon lampa lite då. Fylla diskmaskinen lite mer. Men vi är ganska duktiga på att ta hand om elen och allt sånt. Så att jag tror inte att det finns så jättemycket att vinna liksom för en familj som bor i ett hus till exempel, och att spara. Man har den konsumtion man har. Man behöver duscha, man behöver tända lampan, man behöver laga mat, man behöver värma upp sitt hus. Så just den delen har man liksom inte så jättemycket, och man kan liksom inte släcka ner allting och bo allihopa i ett rum och allting sånt, om det är det som är lösningen.
Nej,
det finns
det
liksom ingen annan lösning.
Och jag tror att i praktiken kommer ju förmodligen Peter och Moderaterna få rätt. Det blir väl, oavsett vilken regering vi har i vinter, så kommer den behöva göra någonting. För annars kan man som politiker lämna in partiboken, tror jag.
Jag vill bara skjuta in att egentligen tycker jag också att Liberalernas förslag är det bästa. Ur någon slags så här ledarskribent perspektiv. Men ur ett medborgarperspektiv så är det inte det bästa. Därför det svarar inte på den fråga som du som medborgare har. Hur hög kan min elräkning bli? Alltså, sänker du eller fimpar du skatterna på elen? Ja, då vet du bara att så här, högsta priset kommer bli lägre än vad det annars hade blivit. Men du vet fortfarande inte. Du har fortfarande inte någon kontroll. Liksom.
Fast det har du inte här heller. Måste ju säga. Alltså, det är faktiskt jättekonstigt att ge sig in på det här. Liksom. Vi hade det här, liksom, hushållen måste kompenseras för kost. Det gjorde vi inte när vi hade realränteschocken på 90-talet, när folk satt med lån som hade tagits i en tid av 10% inflation och plötsligt var den 2%. Alltså det var ju chocker som liksom med betydligt mindre konsumtionsutrymme än vi har idag, för vi är ungefär vi är minst 50% rikare idag genomsnittshushållen. Så jag köper inte riktigt det liksom beredskaps- och argumentet, och det gör att det lite grann faller att man måste hålla på och baila ut en månads hög räkning. Det är inte det handlar om, utan det handlar ju om kostnaderna, och de kan du ju lika gärna ta ner via en proportionell skattesänkning som genom liksom en dum prisreglering.
Okej, vi ska vidare. Mattias, var man högbelånad på en fastighet i början på 90-talet, så kunde man ju trösta sig med att man hade 30 år av prishöjningar på fastigheter.
Ja, också. Inte de som var tvungna att sälja.
Nej, inte de förstås. Det var lite tråkigare. Hörrni, vi ska gå vidare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Pia, du har ju redan hunnit skriva många texter. En från veckan tycker jag vi ska ta upp, för det ger upphov till en väldigt intressant diskussion. Det handlar om vilken rätt vi själva har att värja oss från brottslighet och från hot om att bli utsatt för brott, så att säga. Du har skrivit en text som började med att berätta om Filippa och hennes pepparspray. Vad handlar det om?
Ja, det handlar ju om att i Sverige så finns det möjlighet att ha vissa typer av självförsvarsspray, som man kan kalla det för, eller pepparspray, men inte andra. Och man måste alltså ha tillstånd för en viss typ av pepparsprayer. Filippa hade inte tillstånd, och hon hade med sig en pepparspray i sin handväska, eller på sig i alla fall, jag vet inte exakt vart hon hade den, och blev alltså dömd då för brott mot vapenlagen. Hon, som många andra tror jag, förstod inte att det här var en typ av spray som man behövde först söka tillstånd för att inneha från polisen. Och där är ju det stora problemet här är att det finns alltså inte en officiell lista på det här är det som du inte får inneha och det här är det som är okej. Och du kan alltså gå och köpa spray som säljs på Clas Ohlson eller någon annat ställe och begå ett vapenbrott. Och det är ju lite svårt att och förstå då att det inte liksom finns en lista då. För då kan man ju, ja, då kan jag gå in och titta på den listan och så kan jag jämföra. Eller att det finns någon slags riktmedel för, är det så här mycket aktivt ämne i produkten, då är det en tillståndspliktig. Men det här finns alltså inte.
Okej, det behöver bli tydligare. Tycker du att det behöver bli liberalare generellt när det gäller vilken typ av självförsvar man får ha på sig?
Ja, jag tycker rent generellt att just pepparspray borde vara någonting som inte borde vara tillståndsbelagt överhuvudtaget. Mm. Utan att det borde man kunna få ha för att kunna försvara sig själv med.
Du nämner också i texten en herre eller dam kanske det var som hade ett baseballträ i bilen, tror jag det var, och också dömdes då för brott mot vapenlagen. Är det någonting du tycker man ska kunna få ha som försvar? Är det rimligt?
Det var en tjej som hade ett baseballträ i bilen, och när hon blev stoppad av polisen och de såg det här baseballträt så sa hon att det var för att försvara sig själv. Och ja, hon har sagt efteråt att det var ett skämt. Men hon blev alltså dömd inte mot vapenlag eller för brott mot vapenlagen, utan hon blev dömd för brott mot knivlagen då, som heter någonting, knivlagen och andra farliga föremål eller någonting sånt. Och Och det byggde på att hon alltså var beredd på att försvara sig med det här föremålet. För jag menar, ett baseballträ har ju många användningsområden. Och något som var ganska slående i de kommentarer som har florerat på sociala medier efter den här artikeln, det är att folk har liksom gett tips om saker som man kan ha, som polisen inte kan slå ner på att man skulle ha det i självförsvarssyfte. Och där tycker jag vi är ute fel någonstans, när man inte faktiskt får vara beredd på att försvara sig själv. Det är inte så att man har det här baseballträt i bilen för att man ska åka ner på stan och börja slåss med det. Men om man nu som tjej eller kille för den delen känner sig tryggare med att ha ett baseballträ i bilen om någon nu skulle få för sig att attackera dig, varför skulle man inte få ha det då? Så att det är väl lite den linjen.
När jag var liten hade jag en kompis som hade en morgonstjärna. Vet du vad det är för någonting?
Någon slags kaststjärna låter det som, men jag är inte säker.
Nej. Kaststjärna hade han också, tror jag. Men det gjorde man ju på slöjden på den tiden.
Just det.
Det är alltså en pinne med en liten kedja, och längst ut på kedjan sitter en boll med piggar. Tänk dig en sorts riddarvapen helt enkelt. Ja. Jag antar att det inte heller är tillåtet. Du skriver ju också om, när det gäller det här med nödvärnsrätten då, ni vet ju att det finns då ett antal, om jag minns rätt från mina fåtaliga juridikstudier, så är det ansvarsfrihetsgrunder eller vad det heter, då exempelvis nödvärn, att man får då värja sig själv med en viss mått av våld, och det här, det är en väldigt komplicerad juridisk materia där det inte alltid är klart hur mycket det är alltid, men vad tänker du kring det? Borde den utökas eller tydliggöras, eller just rätten till nödvärn?
Ja, som du säger så är det ju väldigt komplicerat, och det är klart att det saker och ting måste alltid varje situation liksom analyseras och ses över och så. Men jag tycker ändå att det finns några, om man ska kalla det för grundläggande principer eller vad man vill kalla det för, som borde kunna ingå. Att om du är i ditt hem till exempel, om någon försöker ta sig in med kriminell uppsåt här, de vill göra någon skada, då tycker jag att man borde få ha större rätt att försvara sig. Och det finns en del fall där det har liksom, där man har gått igenom dem, men alltså personen hade möjlighet att fly och tog inte den möjligheten, utan stannade kvar och försvarade sig själv istället. Och just där kan jag väl tycka att man har landat fel någonstans, om det ska vara så att man ska behöva fly. Det är klart att det finns ju situationer där det absolut är bättre att fly, men är man i sitt hem så ska man verkligen då behöva ta sig ut ur sitt hem och fly därifrån istället för att faktiskt försvara sig och sitt hem, sin familj och så vidare. Så att det är den punkten där.
Vad tänker du, vill du gå så långt att man lagen ska skrivas om, eller handlar det snarare om att praxis borde anpassa sig till andra situationer så att säga?
Ja, alltså just i det fallet ska man få in det här att hemmet på något vis är mer, finns ju det här uttrycket, hemmet är ens borg, då får man nog lagstifta om det, skulle jag tro, för att annars blir det ju svårt att med befintlig lagstiftning få till en förändring, skulle jag tro. För jag tror inte att det idag är det så att, det är klart att det finns en väldigt restriktiv tolkning av allt det här, och det finns det ju av olika anledningar. En anledning är ju att man vill ju inte se det, alltså man vill ju hålla nere våldsverkandet i samhället, vilket ju är en lovvärd princip, absolut. Och man vill ju heller inte skapa någon slags möjlighet att folk kan göra upp, alltså utan alltså laglig, vad kallar man det för?
Jag förstår vad du menar. Ja.
Utanför lagen då, man säger så, göra upp och döda varandra. Utan att det ska då på något vis straffas. Det är ju inte det det handlar om här då, men ja. Så de principerna är ju lovvärda, men
det där med lagliga dueller är ju annat ett kärt diskussionsämne i ungmoderata grupper, vill jag minnas. Är det inte så, Mattias?
Ja, det hör nog hemma på studentförbundsseminarierna.
Ja. Det finns ju också det här med, Pia, alltså motargumentet att, ja, men som du säger, vi har ett våldsmonopol. Den våld som behövs mot brottslingar, det står staten för. Det ska helst inte privatiseras, så att säga. Och jag förstår att det inte är det dit du vill, men förstår du den oro för liksom ett sluttande plan ifall man börjar liksom tillåta eller att inte straffa, ja, att man börjar glida på ett sluttande plan helt enkelt?
Mm, men jag förstår den oron. Men jag förstår ju också oron för folk som bor ute, förlåt, jag höll på att säga bara på landsbygden, men det är ju faktiskt inte ens sant. Men bor man på landsbygden och det tar 2 timmar för en polisbil ens att ta sig till dit du bor, då finns det liksom inget annat alternativ än att du själv är den som fredar dig, helt enkelt. Du kan inte ringa polisen och sitta och vänta på att de ska komma. Så att ja, absolut, jag förstår självklart den principen, men jag tror att vi har nått också en nivå på, säger man hemfridsbrott, är det ordet när folk, ja, tar sig in hos dig och under pistolhot tar alla dina saker och så vidare. Eller misshandlar dig också, bara för skojs skull. Så att absolut, det finns en princip där som är lovvärd och jag förstår absolut argumentet. Men jag tror faktiskt att vi behöver utveckla vårat personliga sätt att se på, alltså möjligheten för mig som person att också freda mig.
Okej, vi släpper in nämnda studentförbundet. Mattias, vill du ha ett baseballträ i cykelkorgen?
Inte nödvändigtvis, men jag tycker inte att det ska fällas om jag har det. Särskilt inte.
Vad tänker du om det här?
Särskilt inte för en förflugen kommentar. Alltså jag tänker lite grann på när man hör de här exemplen, så tänker man, när jag var student i Lund för väldigt många år sedan, så läste jag en närmast parodisk notis om att den enda som hade fällts det året för offentlig urinering, det var en gravid kvinna som liksom. Och det är ju inte ett representativt urval liksom. Och på samma sätt så känns det liksom väldigt oproportionerligt att så pass många kvinnor med uppenbara självförsvarsvapen blir de liksom som lagförs och döms av polis. Det vittnar ju då om en lagstiftning som går för långt, men också en felaktig prioritering. Men sen håller jag ju med Pia, det är delikat materia, men det finns ett antal punkter. Jag skrev om Moderaterna förra året, tog upp ett antal sådana, att man behöver skruva lite grann på rätten till självförsvar och hur rätten resonerar kring det, där till exempel det har förts väldigt långtgående resonemang om att man ska försöka fly hellre än att försvara sig i sitt hem och sånt där. Blir väldigt teoretiskt och lägger liksom för stort ansvar på den som har blivit angripen för att skydda den som valt att angripa. Och det är ju liksom, det är att landa fel i en delikat bedömning, och det har funnits ett antal fall där någon har liksom blivit attackerad för andra gången den dagen av någon psykotisk våldsman med kniv och skjutit honom, och då blir det liksom den försvarande som döms. Och där i sådana lägen så är dagens tolkningar av lagen i alla fall fel och behöver skruvas på.
Det där med att ställa för höga krav på den försvarande parten som försvarar sig, det känner vi igen lite från en annan diskussion i veckan. Ja, Amnesty, tänker jag. Men Peter, med växande brottslighet kommer väl nästan automatiskt den här diskussionen, antar jag. Tror du att några politiker kommer börja driva på en utökad rätt att skydda sig själv?
Ja, det tror jag absolut skulle kunna vara möjligt. Men jag tycker det här är en väldigt intressant diskussion som Pia väcker, och som jag tror att vi kommer få se allt mer i takt med liksom växande brottslighet och liksom, ja, det här är ju Det här är ju frågeställningar som har varit ganska främmande i Sverige under lång tid. Men de har ju, de aktualiseras nu tyvärr allt oftare.
Mm. Kanske dags att plocka fram sina gamla kaststjärnor som man gjorde i slöjden.
Nunchakas.
Vapenbrott.
Hörrni, vi ska gå vidare. Naturligtvis skojar jag. Jag varken gjorde...
Ja,
jag var en klåpare på metallslöjd. Jag lyckades aldrig göra någon kaststjärna.
Så de är helt runda och fina och mjuka kanter.
Du gick ju med i Folkpartiet sen, Andreas. Du gjorde säkert bara så ljuslampetter och sånt där.
Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Mattias, du har ägnat en del av veckan åt att skälla på sossarna. Bra det, säger jag, för att jag har fått lite lyssnarrespons där man ifrågasätter ditt mörkblå patos, men du visade dig det där. Ämnet för den texten var då att Socialdemokraterna gnäller om att motståndarna ljuger om deras politik. Det är nämligen så att de förespråkar inte fastighetsskatt. De har aldrig förespråkat fastighetsskatt. De har grundades 1889 för att motverka fastighetsskatten. Ja, ni vet den socialdemokratiska historieskrivningen. Men Mattias, du tycker det är rätt och riktigt att sossarna får smaka på sin egen medicin. Varför det?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men inte för att det är synd om sossarna, som de tycker.
Nej,
Om vi tar det, för alltså, det finns ju inga som är så skamlösa i valrörelser som sossarna i att påstå liksom saker. Går man ner lokalt så åker de liksom ut, det minns man ju från sin uppväxt, åker ut till ålderdomshemmet och säger ja, om borgarna får styra så släcker de och skickar ut er allihop liksom för att sänka skatten med en krona liksom. Så det här har ju varit strategi i valrörelse liksom. Man låtsas att liksom, om Moderaterna vill sänka skatten så låtsas man att allt det kommer att tas från sjukvården och hela summan från polisen och hela summan från, och så flyttar man runt den på alla områden. Det var ju det Fredrik Reinfeldt kontrade i valet 2006 genom att faktiskt specificera att man skulle skära ner lite på socialförsäkringarna så att de som jobbade fick behålla lite mer och de som inte jobbade fick lite mindre, och så kunde man inte köra den där vad ska det tas ifrån. Men i senaste valet så var det liksom groteska påståenden om marknadshyror som ju då var rena hittepåberäkningar liksom, att så här mycket kommer din hyra att höjas om Moderaterna får bestämma. Och det hade ju då två fel. Dels att marknadshyror i någon form av föreslagen mening funkar inte så. Det är ingen som föreslår att man från en dag till nästa ska få göra en massa höjningar, utan det är ju en förändring man fasar in för att framförallt kunna få ett fungerande hyressystem istället för dagens där man köar 10-20 år för en lägenhet i Stockholm och mycket i andra städer också. Men det andra felet är ju att det finns tyvärr inga partier som driver det här, som driver något som liknar marknadshyror, för de är för fega och hunsade av intresseorganisationer. Okay. Och
men sossarna hittar på saker, men ändå man ska inte straffa dem på samma sätt.
Men då tycker ju en del att liksom nu när det kommit anklagelser om fastighetsskatten från Moderaterna så är det lite samma medicin, för visst, sossarna har värjt sig mot det här och det kan man förstå, därför att det var en impopulär skatt och de vred upp den så mycket. Det var ju det som blev ett problem. Alltså, det här är ju en jättefin skatt på seminarierna i nationalekonomi, men de vreds ju upp så mycket just för att de är bekväma, att nivåerna blev såna att folk fick liksom, ja, den här klumpen i magen och behöva gå från hus och hem, och det var på grund av vad staten gör mot dem.
Okej, men det är fortfarande fel att hitta på saker om, är det rätt eller fel att hitta på saker?
Ja, men så här, det finns ju en farhåga, vilka ska de göra upp med utan att behöva få det här kravet? Så farhågan är ju legitim, men visst, sossarna föreslår inte detta och går inte till val på det. Och på det sättet så får de ju lite grann smaka sin egen medicin när Moderaterna nu driver kampanj om vad vi kan få med en S-regering, det vill säga återinförd och höjd fastighetsskatt. Och då får de smaka sin egen medicin. Och det kan de ju verkligen förtjäna. Men då är det en del som tycker att nu har borgerligheten tuffat till sig och äntligen slår man tillbaka och sådär. Men det är ju så att den... Den som är ovarsam med sanningen och andra är det förmodligen av en anledning. Och vi såg ju liksom att när Moderaterna presenterade sitt eget program, vilket jag också skrev om, vilket en del var besvikna på att jag faktiskt skrev, det var ju oerhört tunt. Och det var ju då liksom, vi är ensa om att inte införa fastighetsskatt, till exempel. Mm. Som inte ens är på förslag från det andra regeringspartialternativet i alla fall. Det är ju liksom, wow liksom. Så har vi en punkt i ett 11-punktersprogram som är väldigt magert. Så det är ju lite grann ett sätt att spela tuff men dölja att man inte har så mycket att erbjuda själv. Och så har det ju varit för sossarna också. Det har ju inte...
Okej, då är jag med. Ja. Då är jag med. Det var den långa visans korta refräng helt enkelt.
Ja, man ska inte ljuga. Man ska inte vara sån som man inte vill vara egentligen. Utan man ska bete sig på det sätt som man tycker
man
att folk ska
vara
bete sig.
Vara mot andra som man själv vill bli behandlad. Eller vad heter det fina ordspråket?
Ja, jo, och det gäller faktiskt även partipolitik.
Det är Matteus evangeliet eller kapitel 12.
Matteus evangeliet i alla fall.
Matteus evangeliet, Jesu bergspredikan ifall det är bekant. Men lysande Matteus, du ska icke ljuga. Hör ni onkel Matteus, alla barn, vad han säger till er. Ja, men det var din insats till opinionsvärlden denna vecka, Matteus, och det är bra, gott så, som vi brukar säga.
Hörrni, ja, det finns ju mycket mer för den som läser tidningen, men det vet ju läsarna redan om.
Det vet de redan. Nu har det blivit faktiskt dags för mitt favoritmoment, där vi ska stresstesta våra ledarskribenters politiska kompasser i verkligt stormigt läge. Jag kommer ställa dem inför ett aktuellt förslag som lagts i veckan och ber dem direkt göra tummen upp eller ner. De är helt oförberedda, så nu gäller det att den politiska ryggmärgen fungerar oklanderligt. Och är det så att man tvekar så blir man utsedd till veckans halmhatt, det vill säga veckans folkpartist, och får bära den skammen ända till nästa fredag. Jag kallar det svar direkt och det är jätteroligt. Är alla redo?
Ja.
Och Pia, du som du ska helt enkelt säga för eller emot och snabbt ska det gå.
Yes.
Då kör vi! Inför förskoleplikt för barn som ligger efter i svenska. Det föreslår Liberalerna som vill att vid BVC-besöket vid 2,5 ålder ska bli obligatoriskt för alla barn som inte går i förskola. Utifrån den språkbedömning som görs då ska det sedan kunna bli obligatoriskt med just förskola för de barn som har bedömts av språksvårigheter. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Emot.
Ja, okej. Okay. Men Pia, som du är debutant, får du äran att precisera kritiken?
Ja, alltså jag tycker det är väl bra att man kollar att barnens utveckling i språket. Det har jag ingenting emot. Däremot så är jag inte för någon obligatorisk förskola överhuvudtaget, utan jag tycker fortfarande att det är föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn och att det även gäller om man inte pratar språket helt och hållet.
Mm, mycket bra. Matteus hade nöjt sig med att säga jävla folkpartister, men du var lite snyggare där i din...
Ja, det var ju samma
motivering.
Sak.
Ja, det var ju så tydligt så det behöver vi inte diskutera vidare. Men vi ska gå vidare, nämligen till att Moderaterna i Stockholm föreslår att barn i länets utsatta områden ska erbjudas frivilligt snabbtest för ADHD. Syftet med förslaget är förstås att fånga upp barn tidigt och erbjuda rätt stöd i skolan, liksom frivillig behandling. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
För.
Jag är för.
Aha, Matteus var nästan snabbast ut där. Varför är det här bra?
Nyckelordet i det här var ju frivillig. Och ett erbjudande. Alltså det är precis som de säger. Alltså det finns problem med liksom att det här uppmärksammar man mer i liksom medvetna medelklassförorter. Man är liksom känslig på ett annat sätt. Det finns förmodligen en underdiagnostisering och då är det bra om man riktar insatser med liksom väldigt stor respekt för självbestämmande och liksom att jobba med problem snarare än se människor som problem, vilket obligatorier och sånt indikerar.
Köper det helt och hållet. Bara en fråga. Det eventuellt stigmatiserande i att det här bara kommer genomföras i vissa områden. Är det ett problem, Peter?
tog du mig off guard, kände jag. Ja, det vet jag faktiskt. Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är ju där problemet finns, eller vad man ska säga.
Okej. Då går vi vidare. Kristdemokraterna vill ändra det som heter biobankslagen och göra det möjligt för polisen att beslagta prover från existerande biobanker. Exempelvis det så kallade PKU-registret där alla svenskar födda efter 1975 finns med. För att då kunna utvinna en DNA-profil för att kunna lösa brott. Det motiveras av partiets rättspolitiska talesperson Andreas Karlsson med att citat, Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge och hela tiden slås nya mörka rekord i antal dödsskjutningar och utredningar läggs på hög. Vad säger vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Ja, då får jag bli Peter då som får motivera den här gången.
Ja, vi hade ju faktiskt en utmärkt text av vår sommarvikarie Linnea Dubois den här veckan om just detta. Och jag tycker att hon hade anförde en rad goda skäl, alltså inte minst att det här är ett sånt... Det här är ju ett godkännande man ger som förälder i samband med födseln att ens barns PKU-test kan sparas. Det är liksom ett avtal som har ingått mellan medborgaren och staten. Och en väldigt stor sak skulle jag säga att ensidigt upphäva det avtalet. Inte bara för själva saken utan för vad det gör för liksom tilliten mellan medborgarna och staten. Det som vi brukar kalla för samhällskontraktet. Och jag tycker att det har varit ganska vagt med vad det är man skulle uppnå med det. Alltså, bara en sån sak som att många, en hel del som är misstänkta för grova brott är ju inte födda i Sverige. Och finns ju således inte det här registret. Så att, jag tycker att Kristdemokraterna har en hel del frågor att svara på angående det.
Mm. Då, vad anser ni idag? Vi ska se om vi kan slå lite split i skaran med den sista. Den är väldigt enkel. Återinför fastighetsskatten, det menar Dagens Nyheters ledarredaktion. Tidningen menar att en sån skatt skulle vara nationalekonomiskt klok. Den skulle omfördela pengar från rik till fattig samt verka dämpande på bostadsmarknaden. Dagens system är därmed orättvist och har lett till större ojämlikhet. Så vad tycker den här ledarredaktionen? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Mot.
För.
Ja Peter, det sägs själv. Du får förklara, varför är det en bra idé med fastighetsskatt?
Nej, men, så jag delar ju egentligen mycket av det som Dagens Nyheter anför i den här frågan. Alltså, av alla skatter som finns så är fastighetsskatten en av de minst skadliga. Men sen är det här verkligen ingen prioriterad fråga för mig och jag har inget större förtroende för att politiken kan utforma en sån här skatt på ett bra sätt.
Stackars villaägarna som precis fått en elsubvention.
Rycker på
deras Peter. Ja, men varför inte ta det ur samma ficka?
Men sen ska jag ärligt säga att fastighetsskatten finns ju kvar. Det är bara att det numera är en kommunal fastighetsavgift och som är lite annorlunda utformad än den gamla fastighetsskatten.
Ja, väldigt annorlunda i och med att den inte är baserad på värdet utan samma för alla.
I grunden handlar det om att jag är lite positiv till det här. Det är, alltså, jag tycker att det skaver, och det har vi diskuterat tidigare i podden om, liksom hur man har avskaffat eller sänkt skatter på en rad olika områden som har varit liksom kraftigt har ökat ojämlikheten i Sverige på ett ganska orättfärdigt sätt.
Mm. Pia då får du anföra varför fastighetsskatt är en dålig idé.
Nej, men jag tycker inte att det ska beskattas så att man äger huset. Vi är ju redan beskattade när huset säljs och där det faktiskt finns något värde som har skapats. Nu är det bara att du äger huset och du har dessutom väldigt många kostnader för att underhålla och så vidare och så vidare. Men du tjänar ju inga pengar på det förrän du säljer det. Och då är du beskattad och ganska rejält på reavinsten. Så att, nej, jag är emot en fastighetsskatt.
Okej. Då är vi klara med det. Ni där hemma får du fundera på hur eniga ni var med våra ledarskribenter här. Vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt.
Det
vi kallar
också.
Det Är du smart?
Ja, stackars Andreas måste lyssna på oss och orera först och sen.
Sen tar jag över. Nej, det här kallar jag ju för är du smartare än en ledarskribent? Här har jag fått då lyssnarrespons att det handlar faktiskt om kunskapsfrågor här och inte om smartare, men eftersom tv kan säga smartare än en femteklassare så
de är smartare än en programledare.
Exakt. Det går ut på att jag ställer våra panelister inför tämligen triviala frågor kring tidens ämnen. Och ni där hemma ska förstås vara med och räkna ihop era poäng. Och svarar ni snabbare och rättare än Peter, Pia och Mattias, då är ni helt enkelt smartare än just den ledarskribenten i alla fall. Ni kan reglerna, eller jag ska förklara dem extra för Pia. Man får svara när man vill. Vill man svara så säger man bara sitt namn och då slutar jag läsa upp frågan. Fel svar ger minuspoäng. Och nu är det ju så att Mattias kommer ju från en streak där han har vunnit 2 veckor på raken. Så att han är ju skyhög favorit. Men vi vet ju inte alls vad Pia, helt oprövat kort i det här sammanhanget. Så att det kan bli en obehaglig överraskning, Mattias.
Ja.
Det där blir det.
Du behöver inte svettas sen, Mattias.
Jag har haft väldigt tur.
Är ni redo?
Mm.
Det är ju snart slut på sommarlovet för den här gången. Nästa vecka startar skolorna på de flesta håll i landet. Därför är temat för veckans lilla trivieövning just skolan. Då börjar vi jättelätt. Vad heter vår skolminister?
Peter.
Ja, Peter.
Och gud, nu känner jag att nu får jag stå här med skammen. För nu är det väl inte Anna Ekström längre? Lär du det?
Nej, hon är väl utbildningsminister,
ja,
va?
Ja, precis.
Nästa.
klipp där, klipp.
Någon annan?
Jag kommer faktiskt inte.
Jo, men det är hon superrektorn. Lina heter hon. Kilström Axelsson.
Okej, du får rätt där. Du kämpar in. Hon heter Lina Axelsson Kilblom. Men okej, Peter får rätt poäng där för hård kamp. Alltså.
Nära skjuter en hare på det här spelet.
Ja, så är det. Vi ska göra lite svårare. Skola, då tänker jag förstås på skolastiken. Då tänker jag förstås på dess grundare, benediktinermunken som blev ärkebiskop i England. Vad hette han?
Peter, alltså jag förknippar skolastiken med Thomas av Aquino, men han kan ju inte ha blivit.
Jo, men
ja, han var ju en av stor företrädare. Han var nog 200 år senare än vår man, tror jag. Minus, då står du på noll igen. Ja. Jag pratar då förstås om Anselm av Canterbury.
Ja. Han, ja.
Jag hade det på tungan.
Han spelar på Way Out West faktiskt.
Jag kan säga så här att om ni vill så tycker jag att ni där hemma ska gå in på YouTube och söka efter Ernst Hugo Järgård och den goda viljan. Ni vet Ingmar Bergmans barndomsskildring. Då är då hans far då, som heter Henrik Bergman, i serien som då går upp i tentamen hos professor Sundelius, som spelas av Ernst Hugo Järgård i högform, där han ställer just frågor om skolastiken och Anselm av Canterbury.
Det är lite så vi känner oss nu.
Ja, då ska jag inte fråga om hans latinska maxim. Vi stryker den frågan helt enkelt. Men ni där hemma vet förstås vad credo ut intelligam betyder. Men vi fortsätter. Alla står på noll eftersom Peter nollade sig själv där. Skolans historia är fylld av konflikter och strider. På 1970-talet infördes i Sverige och många andra länder en ny form av matematik, ett sätt att lära sig matematik, som skapar en viss förvirring bland både elever och lärare och sen snart fasas ut. Men vad kallades denna nya matematik med ett annat ord? Som det kanske är mest känt under. Ingen som gick i skolan på 70-talet?
Mattias.
Jo, men...
Ja, Mattias,
jag chansar på mängdlära.
Snyggt, Mattias! Du går upp i ledning.
Hej, matematik.
Precis. Vi fortsätter. Lov hör skolan till. Vad kan vara härligare än att ge sig ut på isar eller i spår och pister på sportlovet? Men föregången till sportlovet infördes inte på grund av friluftsliv, utan då var det krigshushållningen som stod i fokus. Japp, får höra.
Kockslovet.
Japp, helt rätt. Det var då 1940 som man införde den för att spara på bränsle.
Det är som Stockholmsveckan under sommarlovet.
1 poäng till Peter, 1 poäng till Mattias, 0 poäng än så länge till Pia. Ingegerd Wärnersson var skolminister mellan 1998 och 2002. Hon tog initiativ till ett nytt kärnämne i skolan som dock aldrig infördes. Samma kärnämne har också föreslagits av Alf Svensson när han var Kristdemokraternas ledare. Vilket är detta nya kärnämne som då aldrig har införts men har kommit på förslag flera gånger? Det är svårt, men ni kanske minns det?
Den som Alf Svensson gav ju en ledtråd, men jag vågar inte riskera min
poäng. Ja, det är en ledtråd. Nej, då säger jag att det rör sig om etik och moral.
Jag hade ju det.
Tänkte du det, Peter?
Ja, det var ju rätt uppenbart. Men menar du kärnämnen? För jag blev lite förvirrad där. Eller ämne?
Ja, kärnämnen. Nej, kärnämnen. Ja. Alltså, i alla fall Ingegerd Wärnerssons förslag var kärnämnen då. Nej. Men hon efterträddes av Thomas Östros som begravde försvaret.
En liten kuriosa här är ju att när Ingegerd Wärnersson lämnade skolministerposten så skrev... Det var Johan Hakelius, politisk chefredaktör på Finanstidningen som numera inte finns längre. Då hade de en ledare som var... här sammanfattar vi Ingegerd Wärnerssons gärning. Och så var det en helt tom artikel.
Men det var ju fel, lärde vi oss idag. För hon hade faktiskt tänkt införa etik och moral på schemat. Fast hon lyckades ju inte med det. Så att det... Hörrni, vi fortsätter med 90-talet. 1997 inledde den socialdemokratiska regeringen en flerårig satsning på vuxenutbildning. Vad kallades denna satsning?
Peter.
Ja, låt höra.
Kunskapslyftet, va?
Helt rätt.
Yes!
2 poäng. Nu kommer det gå snabbt när det gäller skola. Schools Out var namnet på både en låt och ett album släppt 1972.
Peter.
Av vem? Peter.
Alice Cooper.
Helt rätt.
Vad fan?
Då har du faktiskt gått in och avgjort, för du leder med ointagliga 3 poäng inför sista frågan. Men vi ska ta det i alla fall. Skola, det skola oss påminna Guds godhetsrikedom. Den blomstid nu kommer förstås alltid vara förknippad med skolavslutningar. Den fanns med redan i vår första officiella svenska psalmbok. Från vilket år är den? Alla svarar, närmast vinner.
Pratar vi psalmboken nu, eller?
Ja, den första officiella svenska psalmboken. Där alltså den blomstertid nu kommer vara med. Den skrevs bara något år innan, tror jag.
1700, säger jag.
1700, Pia?
Ingen aning. 1852.
1642, Mattias? Säger jag då.
Alltså, Peter gör det så snyggt idag. Det var 1695, du är bara 5 år därifrån. Du krossar allt motstånd. Way Out Westmannen. Ja, grattis, Peter.
Tack, tack.
Det här kommer du väl kunna leva hela festivalen på?
måste firas.
Ja, nu är ordningen återställd.
Hörrni, vi ska avsluta med mitt favoritmoment. En liten spontan rundfråga där jag nyfiket ställer en lättsam spörsmål som panelen svarar lika lättsamt på. Vi har ju nu bara 4 veckor och 2 dagar kvar till valet. Så vi kan säga att valrörelsen verkligen har börjat. Då får en massa charlataner kokettera med att det minsann är så jäkla jobbigt med valrörelse och bråk och politikerna bara ljuger. Men vi, som de politiska urtidsdjur vi är, vi älskar förstås den här tiden. Men vilken är er personliga favoritvalrörelse? Och varför? Och då tycker jag Mattias ska börja.
Ja, det blir väldigt rätt, lätt. 1991. Jag var med, vi vann.
Ja. Och du var ung och stark.
Ja, ja. Sen fick vi ju världsrekord i statsutgifter och pappamånad och folkhälsoinstitut och det här debila kronförsvaret. Så sen ville jag inte vara med så mycket i politik längre.
Hur firade ni då på natten?
Ja, men det har jag ju berättat i en tidigare podd att jag trodde att vi hade förlorat, så jag drack för att glömma en stor del av valnatten. Jaha, när jag vaknade framåt efter 12-slaget.
Du var ung och inte fullt så stark kanske. Pia, du då? Vilken är din favoritvalrörelse om du tittar bakåt?
Ja, alltså jag har ju inte varit med så många valrörelser. Jag har ju inte bott i det här landet så mycket under min vuxna tid, utan bara senare år. Så att jag kan faktiskt inte riktigt svara på den frågan rakt av.
Det kanske är nu pågående när du får vara med oss.
Ja, vi säger det helt enkelt. Jag får vara med er under valrörelsen. Det är helt fantastiskt. Jag trodde jag aldrig. Så att, jag säger det nuvarande helt enkelt.
Precis, och det kommer bara bli bättre och hetskare på redaktionen.
Ja, det ser jag fram emot. Men jag är lite besviken att det faktiskt inte blev en catfight här mellan Peter och Mattias, utan det var ganska civiliserat den här. Ja, vi hypade det ganska bra, Andreas. Men...
Andreas är en bättre promotor än vi är boxare.
Ja, men jag är lite som där Don King. Ni kommer ihåg Tysons comeback 1995 när de slängde in handduken efter 15 sekunder eller vad det var. Och han hade lyckats sälja pay-per-view för hur mycket pengar som helst. Alltså.
Nej, men att du gör det förvånar ingen.
Här hade lyssnarna hoppats på att jag skulle bita Mattias i örat.
Precis.
Blod och allting. Väntar vi på.
Vilken match var det, Mattias?
Ja, du.
Det var Tyson Holyfield 2, 1997 var det väl? Ja. Mycket finns också att se på YouTube, en mycket bizarr, en av boxningens mest bizarra ögonblick faktiskt alltså. Jag minns kommentatorn frågade "Strange things are happening in boxing", och det gjorde det verkligen. Mattias slutligen, eller förlåt Peter slutligen, du har ju varit med i valrörelser sen vi röstade om ATP. Vad var nästan i alla fall? Vilken är din favorit och varför?
Grejen är att jag har ju inte det, åtminstone inte som partiaktiv. Jag tror att den som har gjort liksom störst intryck var 1985 faktiskt, trots min mycket ringa ålder. Eller, jag har tänkt en del på den i efterhand, för att jag är ju uppvuxen i liksom Sosse-Sverige, i en inte särskilt borgerlig familj, och jag minns... För det gick ju ganska bra för borgerligheten då. Det såg nästan ut som att det skulle bli ett maktskifte. Och jag kommer liksom ihåg hur hotfullt det kändes. Och liksom närmast ofattbart att Socialdemokraterna kanske skulle förlora makten. Och tack och lov så gjorde de ju inte det förrän 6 år sedan.
Sverige balanserade på gränsen till en statskupp.
Och räddades av knattefotbollen.
Ja, precis. Och du gick och la det då med lättat hjärta alltså.
Precis.
Så var det. Men sen så skulle andra och mörkare tider komma till Peter, och han skulle helt förhärda sitt sinne.
Mörkret satte klorna i mig.
Precis, och så hamnade du på Way Out West till slut. Hörrni, det var allt jag hade att erbjuda idag. Så stort tack Peter, Pia och Mattias för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Och Pia, jag hoppas att debuten gick smärtfritt.
Ja, jag svettas fortfarande, men det smällar man får ta.
Du är varmt välkommen tillbaka i framtiden.
Problem. Det var kul.
Ja, det tycker jag också. Hoppas ni som lyssnade tyckte det var kul. Ni som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig eller oss på ledarsidan@svd.se, så blir vi jätteglada. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson, och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.